Det är kallt nu. Vi är många som känner oro för hur samhället utvecklar sig. Många som längtar efter vår och islossning. Längtar efter att se politiker ta ansvar och se till samhällets bästa. Längtar efter att ledare, både här hemma i Sverige och runt om i vår värld, ska lyfta blicken och se längre än till det som är det egna. Allt börjar i det lilla. Att vi ser varandra. Att vi ser varandra där vi finns och som de vi är. Att vi tar varandras händer för att värma varandra. Allt börjar i det enkla. En rörelse nerifrån och upp, men också uppifrån och ner. Där vi kliver ut ur vår egen bubbla och ser att samhället, det är vi. Och att vi som har makt ser samma sak. Det finns en tid för allt under himlen, säger predikaren. En tid för att riva sönder, en tid för att sy ihop. En tid att tiga, en tid att tala. En tid att älska, en tid att hata. En tid för krig, en tid för fred. Ibland så behöver vi få låtsas att tiden står stilla. Står riktigt nära varandra och hämta kraft. Men sedan behöver vi lyfta blicken och kunna hålla de två perspektiven i huvudet och i hjärtat samtidigt. Vi måste kunna se både det lilla nära perspektivet och samtidigt se helheten och framtiden. I dagens evangelietext talar Jesus om himmelriket som tränger fram. Himmelriket, eller Guds rike, är inte en specifik plats som vi kan peka ut eller enkelt beskriva. Utan är alla de platser där Gud är närvarande och där Guds vilja råder. Förra söndagen så talade jag om himmelriket utifrån det nära personliga perspektivet. Vårt eget möte med Gud i våra liv. Något som kan ske när vi är ensamma med Gud men också tillsammans med andra människor. En kärleksfull och varm närvaro. Men himmelriket är större än så. Större än våra privata upplevelser och känslor. Också vår jord, Guds skapelse, berörs av himmelriket. Jesus talar om himmelriket som tränger fram, och jag tänker på det som en obändig livskraft. En skaparkraft som aldrig ger upp. En kraft som när en väg stängs, när allt ser omöjligt ut, hittar en ny väg. Gud ger aldrig upp sin skapelse och Gud talar till oss på alla sätt som är möjliga. I Gamla testamentet möter vi profeterna. Människor som fick en särskild kallelse att vara Guds röst i sin samtid. Och i texterna kan vi se hur de brottas med sin kallelse och med sin förmåga att se och förstå sammanhangen. Och många gånger får de känna de konflikter som finns i samhället i sin egen kropp. De får gestalta det som sker genom sitt eget liv. Gud kallar en människa till profet när folket inte längre lyssnar efter Guds röst. När människorna har gått vilse i sina liv och när hela samhällen mår dåligt på grund av de val som ledarna har gjort. I Nya testamentet sker en förskjutning. Fler får uppdraget att profetera. Johannes döparen är den som får bana väg för Jesus. Johannes är den där udda, radikala människan som ropar till andra att nu måste ni vända om. Ni är på fel väg. Johannes håller till ute i öknen, är klädd i kamelhår och äter vild honung och gräshoppor. Han utmanar både i valet av livsstil och språkbruk. Och människor lyssnar. De kommer i stora grupper för att höra hans budskap och de låter döpa sig eftersom de vill se en förändring i sitt eget liv men också i hela samhället. Så kommer Jesus. Han samlar också lärjungar omkring sig och säger följ med och se, kom följ mig. När människor frågar vem man är och vad han vill. Johannes och Jesus har helt olika personligheter men de arbetar för samma sak. De bereder väg för himmelriket. Men det är långt ifrån alla som förstår vad som sker och vad Jesus och Johannes egentligen gör. Vid ett tillfälle säger Jesus frustrerat. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Just det bibelordet tänkte jag på när Greta Thunberg talade inför världens ledare på FN:s klimatmöte härom veckan. Hon uppmanade världens ledare att ta sitt ansvar för vår värld. Och i sitt tal så konstaterade hon att eftersom våra politiska ledare uppträder som barn så måste vi, alltså barnen, ta det ansvar som de borde ha tagit för länge sedan. Det är dags att sluta käbbla och det är dags att ta ansvar. IPCC:s klimatrapport presenterades den 8 oktober. Då hade gruppen av forskare från hela världen arbetat under 2 års tid sedan klimatmötet i Paris för att se hur den globala uppvärmningen påverkar jorden. Och de konstaterar att kunskap för att hantera situationen finns, men det är bråttom att agera. Greta Thunberg, 15 år gammal, är en profet i vår tid. Hon har fått människor över hela världen att lyssna när hon talar. Och jag hoppas innerligt att det också leder till handling. I dagens evangelietext uppmanas vi att lyssna till profetorden. Och nu sa jag fel, det är faktiskt epistetexten. Och där står det, låt profetorden lysa för er som en lampa i ett mörkt rum. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Det är en vacker, poetisk men också mycket stark bild av att få en inre kompass. En morgonstjärna att orientera efter. Vi människor behöver varandra. Den situation vi står i kan bara lösas om vi arbetar tillsammans och vi behöver en gemensam riktning. I helgen så avslutades FN:s klimatmöte i Polen och det finns nu en regelbok för hur arbetet med klimatmålen ska bedrivas. Nu ska det bara omsättas i praktiken. I Petrus brev uppmanas vi att lyssna till profetorden. Redan i Joels bok i Gamla testamentet talas det om en tid då profetrösterna ska bli fler. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män se syner. Vi har alla ett ansvar för att lyssna kritiskt till de röster vi har. Petrus uppmanar sina läsare att aldrig tyda en profetia på egen hand. Så låt oss lyssna samtala och agera tillsammans. I vår har Ekumeniakyrkan utlyst en klimatfasta inför påsken. Och jag vill utmana både mig själv och dig att vara med. Låt oss be för det som sker just nu och samtidigt faktiskt fundera över vad vi kan avstå från för att minska mitt och vårt klimatavtryck. I allt detta tänker jag att det är oerhört viktigt att inte skuldbelägga varandra, utan att stötta och hjälpas åt. Det är lätt att bli pessimistisk när vi ser hur vår värld ser ut och fungerar. Men himmelriket tränger fram oavsett hur vi agerar. Om de tiger kommer stenarna att ropa, var Jesus svar när folkets ledare ville tysta lärjungarna när de ropade Hosianna då Jesus rider in i Jerusalem. Hosianna är en bön om hjälp och samtidigt ett uttryck för tillit. Ett uttryck för tacksamhet över att hjälpen redan är på väg. Vi människor har ett uppdrag att vara förvaltare och att ta hand om den jord som vi har fått att bruka. En jord vi har fått till låns av kommande generationer. Vi har ett ansvar som vi inte kan blunda för. Men vi är inte ensamma om detta. Jag tror på Gud, skaparen, som ständigt fortsätter att skapa. Gång på gång får vi bevis för hur fantastisk Guds skapelse är och vilken förmåga till återhämtning det finns. Jag tänker på våra kroppar. Hur hjärnan efter en stroke kan hitta nya nervbanor som gör att de där funktionerna som slagits ut faktiskt kan återhämtas, åtminstone till en del. Och jag tänker på skogsbränderna. Vi hade många av dem i somras. Och där ett helt stort område kan se helt dött ut. Och så en dag så börjar det spira på nytt. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro eller att vi kan låta bli att förändra vårt sätt att leva. Men det betyder att vi inte är ensamma. Det finns en kraft i skapelsen själv som vill livet och som kämpar med alla goda krafter. Gud är nära. Himmelriket blir till varje gång vi låter Guds kärlek få utrymme och Guds vilja ske, oavsett om vi känner det eller inte. Jesus är oerhört tydlig med att vi både har ett ansvar för det som sker och att vi samtidigt behöver dela det ansvaret. Matteus 11 kapitel, där dagens evangelietext finns, och som handlar just om hur himmelriket tränger fram samtidigt som människor inte vill lyssna till vare sig Johannes eller Jesus. Det handlar om hela städer som inte vill se vad som sker. Men trots allt detta så avslutas kapitlet av ett löfte. Ett löfte som visar att Jesus ser och förstår hur svårt det är att agera och hur tungt ansvaret kan kännas. Jesus säger: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det ok som Jesus talar om är ett ok där två oxar går tillsammans. En av dem är ledaren som bär den tyngsta bördan och den andra oxen går bredvid och gör sin del. Men huvudbördan bärs av ledaren som i Jesus bild är han själv. Jag vill avsluta med en fantastisk dikt av M. Rienstra som är översatt av Margareta Johansson. Den heter Gud väver. Gud gråter. Den skapelsens sköna gobeläng som hon vävde med en sådan glädje är stympad, sönderriven, förvandlad till trasor. Dess skönhet sliten i tu med våld. Gud gråter, men se, hon samlar ihop trasorna för att väva något nytt. Hon samlar det hårda slitets trasor, försöken att försvara initiativen för fred, protesterna mot orättvisor, allt det som tycks smått och svagt, ord och handlingar givna som offer i hopp, i tro, i kärlek. Och se, hon väver dem tillsammans med jublets gyllene trådar till en ny gobeläng, en skapelse rikare, vackrare än den gamla. Gud väver tålmodigt, uthålligt, med ett leende som skimrar likt en regnbåge över hennes ansikte, randat av tårar. Och hon inbjuder oss, inte bara att fortsätta att ge henne vårt arbetes och vårt lidandets trasor, utan ännu mer, att sätta oss in till henne vid jublets vävstol och väva tillsammans med henne den nya skapelsens gobeläng. Amen.